Ja, det var en härlig salme. Jag har aldrig hört den förut. Väldigt fin. Och det är ett härligt ämne vi ska stanna inför nu. Jesaja 53. Herrens lidande tjänare. Egentligen så ska man inte, enligt min mening, skära ut Jesaja 53 från det som är strax innan. Och strax före, utan de så kallade tjänaresångerna, man brukar använda det ordet om Jesaja 42, 49, 50 och 53. De är en del av Jesajas undervisning och ska inte skäras loss ur sitt sammanhang. Vill man ordentligt förstå texten så bör man se den i sitt sammanhang. Och det närmaste sammanhanget för Jesaja 53 är det som går före kapitel 52 och kapitel 54. Och 52 till och med 54 är själva hjärtpunkten. Själva centrum i de här tre delarna som 40 till och med 66 består av, som vi talade om igår. Vi befinner oss alltså nu inom 49 till och med 57, det är mittsektionen. Och denna mittsektion har då en mitt, nämligen 52 till och med 54. Och det är det vi ska titta på, men framförallt då mitten av mitten av mitten, som är kapitel 53. Och kapitel 53 borde börja med 52, 13, 14 och 15 och sen 53, 1. Men det var en herre som satt på hästryggen och inte visste riktigt var han skulle börja med kapitlen. De tillhör ju inte grundtexten, kapitelnumren, inte heller versnumren. Utan det är gjort långt, långt senare efter det att grundtexten har kommit till. Så därför har den så kallade Jesaja 53, det är blivit benämningen då på Jesaja 52, 13 till och med 53, 12. Och bara det avsnittet i hela Jesaja, det som är mitten av mitten av mitten av mitten, har fem lika stora delar. Annars är det tre lika stora delar hela tiden. Men just denna mitt har fem delar. Om det är fem delar, vad blir mitten då? Titta på en hand, så ser ni att långfingret är längst. Det är mitten av de fem fingrarna. På ytterkanten har ni lillfingret och tummen. Och runt omkring mitten som är långfingret har ni ringfingret och pekfingret. Stämmer det? Fast ni har ju andra namn förstås. Så här Jesaja 53 så ligger alltså... Var ska vi börja? Ska vi ta från det hållet eller det hållet? Så börjar man här alltså 52, 13 till och med 15. Och sen kommer 53, 1 till och med 3. Och så är vi i mitten. Och det är då 53, 4 till och med 6. Och så sen på andra sidan där då, så blir det 53, vad blir det nu? 7 till 9. Och så sista biten, 53, 10 till 12. Ser ni så fantastiskt det är? Och just den här mitten här som vi ska se på snart, 53, 4 till och med 6. Där har ni också en mitt, 4, 5 och 6. I mitten av denna mitt är vers 5. Där står det att han var genomborrad för våra synders skull. Ofattbart. Vi kommer tillbaka till detta. Men låt oss nu se det här sammanhanget. 52 till och med 54 handlar om Herrens ankomst till Sion för frälsningens genomförande. Herren ska nu genomföra sitt frälsningsverk. Ett frälsningsverk som är mycket större än den stora frälsningen ut ur Egypten. Ni vet hur Bibeln lyfter fram räddningen ut ur Egypten, som är väldigt stor och märklig frälsning. Vill vi bli vissa om att frälsningen inte är vårt verk? Vill vi bli vissa om att frälsningen är mänskligt sett omöjligt? Studera då räddningen ut ur Egypten. Det var ett helt omöjligt företag. Och för att folket skulle förstå att det var helt omöjligt så leder Gud dem i dagsresor ut dag och natt. Och så låter han dem vända ner i en återvändsgränd framför havet. Som sannolikt enligt min mening är Akabaviken. För det hav som klyvs heter på hebreiska Yamsuf. Och det används alltid i Gamla testamentet om just Akabaviken. Ställe efter ställe där den Yamsuf förklaras var det ligger. Översätt på grekiska till Röda havet. Det är ju en vik av Röda havet. Då är det alltid Akabaviken. Och där är det helt omöjligt. De är fast. Och det har farao fått reda på. Och nu sänder han sina trupper efter. Och nu är det kört. Helt omöjligt. Så denna stora frälsning ut ur Egypten, den förebild för den stora frälsningen genom Messias. Och ändå är det bara en svag skuggbild. För frälsningen genom Messias som vi nu ska tala om, den är ju så ofattbart stor. Men den är inte vårt verk. Vill man ibland stoppa in lite grann av vårt verk också i Jesaja 53, men jag ska strax visa att det går inte. Det handlar bara om Messias gärning rakt igenom. 52 börjar då med hur ska nu Sions återlösning, detta avfälliga Sion som liknas vid en hora och man är stallbröder med tjuvar och skurkar av olika slag. Hur ska det kunna räddas, kunna återlösas, köpas tillbaka? Hur ska det kunna renas från synden? Det handlar 52:1-12 om. Den första biten, verserna 1-3, handlar om att återlösningen genom Herren sker. Hur? Ja, visst kan ni det här utan till. Utan pengar. Glöm aldrig det. Återlösningen genom Herren sker utan pengar. Det är rubriken över vers 1-3. Nu ska jag skynda mig på idag så jag hinner in på 53 och inte gör bort mig som igår. Man fastnar på så många detaljer. Men en sak vill jag ändå säga om 1-3. Där påtalas, används bilden av att bli iklädd Herrens frälsning. Bli iklädd Herren. Jesaja använder bilden av ett iklädande när det gäller att hålla sig nära Herren. Och det tycker jag vi bör uppmärksamma. Det är redan i första versen av 52, kapitel 52. Herren är inte bara det troendes styrka. Vår styrka, vår kraft. Utan han är också deras högtidsskrud. Deras finkläder. Säger ni det? Finkläder. Det bästa ni tar på er när ni ska gå på en stor fin fest. De flesta av oss har inga finkläder. Man tittar ju, åh, ska det här duga? Och här står ett uttryck som betyder egentligen finkläder. Och vad är det? Jo, det är deras helighet och rättfärdighet. Klä dig i dina finkläder, står det. Så översätter jag i vers 1. Klä dig i dina finkläder. Herrens rättfärdighet är det troendes finkläder. Till skillnad från vad då? Våra egna kläder. Och det är vår egen rättfärdighet. Och hur ser de kläderna ut? Jesaja talar om det för oss i kapitel 64, vers 6. Som är 64, vers 5 på hebreiska. Och där står det att människans egen rättfärdighet kan liknas vid orena, nerblodade kläder. Och det hebreiska ordet för nerblodade där, det är sådana kläder som har blivit nerblodade av menstruationsblod. Så alldeles fläckigt, det går inte att gå ut på fest i sådana kläder. Så är det med vår egen rättfärdighet. Jag ville bara nämna det helt kort. Sen verserna 4-10 handlar om Herren själv ska genomföra frälsningen. Så ni ser hur viktigt det här är som en inledning till Jesaja 53-52. Först talar om då att Herren, att återlösningen sker genom att Herren gör det utan pengar. Och sen 4-10 att det är Herren och ingen annan som genomför frälsningen. 4 till och med 10. Och sen avslutas 52 egentligen då med vers 11 och 12. Och det är uppmaningen, dra bort från det orena landet. Dra bort från det orena landet. På hebreiska så är landet femininum. Ärets på hebreiska ett feminint ord som man kan säga dra bort från henne. Dra bort från det land som präglas av avfall från Herren. Ett land som orenar er. Gå ut från henne, står det. Och det betyder lämna allt som förvanskar vad Herren uppenbarat och sagt till er. Lämna avgudadyrkan, för den fördärvar en rätt tillit till Herren. Den är oförenlig med Guds folks uppdrag att vara ett heligt, kungligt prästerskap. Och då kommer vi fram till Jesaja 53, det vill säga 52, 12, 13 till och med 53, 12. Som handlar om Messias lidande och ställföreträdande gottgörelse. Messias lidande och ställföreträdande gottgörelse. Och det börjar alltså då med, det var ju fem delar. Första delen är då 52, 13 till och med 15. Och här finns det en del saker att stanna upp vid, för här har översättarna problem, särskilt med vers 14 och vers 15. Jag ska förklara varför, försöka förklara varför. 52, 13 till och med 15 handlar om Messias uppdrag väcker förundran. Messias uppdrag väcker förundran. Kommer ni nu ihåg att Israel hade fått ett uppdrag? Israel var Herrens tjänare. Och Israel hade fått frågan, vill ni ställa ni nu upp på ett uppdrag? Ja, det gör vi. Vill ni nu lyda mina lagar? Ja då, det ska vi göra. Det gick inte många timmar så avföll de. Och sen präglas Israels hela historia av en avfallets historia. De sköter inte sitt uppdrag. De sviker sitt uppdrag där de lovade att utföra. Men den här tjänaren, han har fått ett uppdrag att frälsa hela världen. Att utverka en fullkomlig återlösning och försoning för alla människor. Och han uppfyller det. Han uppfyller det uppdraget. Men det kan bara utföras på ett sådant sätt att människor blir helt förundrade. Så kan man väl inte genomföra ett uppdrag heller. Och nu ska vi se vad som står i dessa märkliga inledande verser. Man kallar ju den här delen av Jesaja för trösteboken, och det är inte så dumt. Och själva, och då menar man 40 till och med 66, och i själva centrum befinner vi oss nu. Utan Messias frälsningsgärning så finns ingen verklig tröst. Ingen tröstebok att komma med. Den verkliga trösten får vi reda på här, vad det är frågan om. Ingen räddning finns från människans värsta fiender utan Messias. Och vilka är de värsta fienderna? Det är synden, döden, djävulen och den eviga förkastelsen eller förtappelsen. Det inledande avsnittet 52, 13 till och med 15 inleds med så här. Lägg nu märke till det här, det vill säga på hebreiska står det hine, brukar översätta se, lägg märke till, som ett ungefär vi skulle säga på svenska observera, som man skriver obs. Och då ska vi rikta blicken på Herrens sanne tjänare, som då är i kontrast emot tjänaren Israel. Den här tjänaren är det sanna Israel, som är lydig i allt in till döden. Döden på korset. Ni kommer ihåg om tjänaren Israel som en kontrast. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner ingenting. Mitt folk förstår inget. Och vem är så blind som min förtrogne? Min förtrogne, kommer ihåg hur nära Herren tar sig an och handlar med just Israel av alla folk. Med någon som man är väldigt förtrogen och nära tillsammans med. Och den som då Herren är så nära tillsammans med sviker så fruktansvärt. Vem är så blind som min förtrogne, så blind som Herrens tjänare? Det är då det gamla Israel. Men ge nu akt på min sanne tjänare. Hine, obs, se min tjänare ska fullborda sitt uppdrag. Där har ni kontrasten. Och det som här står på hebreiska som kan översättas då, ska fullborda sitt uppdrag, det kan också översättas, ska ha framgång. Och det fick han. Det kan också översättas, ska handla vist, och det stämmer också. Alla tre möjligheterna till översättning stämmer bra med den sanne tjänaren. Han ska fullborda sitt uppdrag, han ska ha framgång, han ska handla vis. Det är vers 13. Och fastän han genomför sitt uppdrag i förnedring och i största ringhet, så är han ingen mindre än Herren själv. Och Herren själv beskrivs ofta med tre ord. Han är hög, upphöjd, mycket hög. De orden används om Herren i kapitel 6, vers 1, i 33, vers 10 och 57, vers 15, som beskrivning av Herren. Och nu sägs det om den här förnedrade tjänaren. Han är hög och upphöjd, ja, mycket hög. Han är Herren själv som blir så förnedrad. Och hur förnedrad blir han? Jo, vänta ska ni höra. Men dessutom så ska han träda fram efter sin förnedring. När hans verk är fullbordat. Då ska han träda fram i sin höghet. Då ska han bli hög och upphöjd. Ja, mycket hög. Han ska bli hög och upphöjd. Ja, mycket hög. Det är andra delen på vers 13. Men nu kommer vi till det svåra. Vers 14 och 15. Och det här har man brottats med och tänkt, hur ska vi översätta det här? För här är den satsbyggnad som består av liksom, så. Så står det. Liksom, och det första liksom är, liksom många häpnade över dig. Det är början. Liksom många häpnade över dig. Så. Och hur ska man då binda ihop det här, den här satsen? Liksom, så. De som tänker sig att det första så är en inskjuten parentes, de får ett jätteproblem. För att då står det liksom många häpnade över dig, så ska han bestänka många folk, kommer sen i sista så. Men det går ju inte ihop. Och liksom många häpnade över dig, så måste väl fortsättningen vara, så ska många folk bli förvånade eller häpna. Så måste det väl vara. Ja, men det står ju inte så, utan det står så ska han bestänka många folk. Hur gör man då? Jo, på hebreiska så står det ett ord, yase, som kommer från en stam naza. Och det betyder att bestänka. Det ser man renar. Kommer ni ihåg, ni läser i Moseböckerna hur man stänkte på folket. Och då var de förklarade rena. Och då förstår vi ju att det är genom löftet, ordet knutet till handlingen som skapar reningen. För inte blir man ren om man skvätter vatten på någon. Man kanske blir smutsigare. Man blir i alla fall lite blöt, men man blir inte helt ren om man skvätter vatten på någon. Får man ju tvättas och duschas ordentligt. Men man blir ren genom löftesordet som är knutet till detta bestänkande. Då blir de förklarade rena, förklarade rättfärdiga. Men det passar ju inte ihop. Och man säger liksom många häpnade över dig och nu vill man ändra det till honom. Och de flesta översättningar ändrade det dig till honom för man får det inte gå ihop. Och då säger man liksom många häpnade över honom. Och så tar man då fortsättningen, nu ska jag läsa i er senaste bibel. Så gör man så här. Slik ska mange folkeslag undres. Då går det ihop rent logiskt. För om man säger först på det här, liksom mange blev förfärdet över ham eller över dig, slik ska många folkeslag undres. Men däremellan då var det ett så till som man har hoppat över. Och det har man då översatt här. Så ödelagt var han. Han liknade icke en man. Han såg icke ut som ett människa. Och då har man tänkt, det är väl någon inskjuten parentes däremellan. Men det står inte, som man då översätter andra delen, slik skall många folkeslag undres. Jag kan ju nämna hur det stod tidigare. I den norska översättningen 1930 så stod det, således skall han få många folkefärd till att fara upp. Och förvåning, naturligtvis. Det finns nämligen ett arabiskt ord som betyder hoppa till, men jag får inte hoppa för mina knäns skull. Hoppa till av förvåning. Och då har man tänkt, aha, det kanske är det betyder. Hoppa till. På engelska startle, jump up, hoppa till. Och det är väldigt många översättningar som har satsat på den möjligheten. Men det står inte så, det står han ska bestänka. På engelska he shall sprinkle. Och på tyska er wird besprengen. De flesta översätter dess bättre så, kommer inte ifrån att det måste betyda så ska han bestänka många folk. Men hur ska vi då få ihop det? Hur ska vi lösa det? Liksom så. Jag har grubblat länge över det och många andra. Jag tänker mig det så här. För det första får man inte ändra dig. För att man jämför här dig och det är Jesaja. Gud, Herren talar här till profeten. Liksom många häpnade över dig så är hans framträdande, hans utseende så och så. Då kan det inte vara samma person. Men varför häpnade man över Jesaja? Jo, men visst har ni läst Jesaja? Det var ganska märkligt med Jesaja. Och jag vet, det är ett tillfälle när man häpnar ganska mycket. När den är profet som har sett den treenige helige själv. När han plötsligt går omkring naken och barfota i 3 år. Då skulle ni nog häpna om man gick omkring här. Eller Haugesund eller något sånt. Naken och barfota i 3 år. Visserligen naken var att man hade en särg på sig. Men i alla fall var uppseendeväckande. Han såg ut som en fånge. Sådana som assyrierna tog i massor och förde iväg. Och det var en predikan om att det här kommer att hända. Han sa ju själv, jag och mina barn, vi är förebilder, predikningar för vad som kommer att ske. Så man häpnade över honom och man häpnade över vad han sa. Och liksom många häpnade över dig så kommer de att häpna än mer över den höge tjänaren Messias. Inte häpna över att han är så hög, utan tvärtom häpna över att han är så låg. Att han är så förnedrad. Hur är det möjligt? Herren själv kommer till Sion för att rädda sitt folk. Och ni vet ju då hur fariseerna och ledarna på Jesu tid, hur de just av den skälet säger, man måste bort med honom, förkasta honom. Inte kan han vara Messias, för då skulle han ju på ett helt annat sätt visa en yttre kraft och styrka. Hur får vi då ihop det här? Jo, liksom många häpnade över dig, så är hans framträdande förvanskat eller fördärvat mer än människors, och hans yttre mer en Adams barn, står det ordagrant. Det vill man inte ha, för då måste vi tro på Adam och Eva också. Men det står så. Alltså denne höga tjänare som blir en människa, han blir så förvanskad mer än andra människor, och hans yttre eller gestalt mer än Adams barn. Det hänger ihop. Och sen kommer det sista så, som på grekiska med rätta översätts med hotos, som betyder på så sätt, på så vis, så ska han bestänka många folk. Förstår ni sammanhanget? Genom att bli så förnedrad och så ringa. Det var vägen för att vinna försoning för oss, rening för oss. Det är det som är det ofattbara. Det går ihop. På så vis ska han bestänka många folk genom att han så blir förnedrad och är så ringa. Och det här är ju nyckeln till allt sammans. När man inte har sett detta, ja, då förkastar man Jesus. Eller då tror man att Messias ska naturligtvis inte bli förnedrad. Han ska ju tvärtom framträda som en yttre stark kung hela tiden. Förmodligen så Judas Iskariot hade väl också blivit besviken. Han hade väl tänkt att Jesus, inte kunde han bli så här tagen, och så gör han ingenting motstånd. Villigt går han i döden. Han låter sig slås. Han svarar inte. Han låter sig förnedras. Och det var hans uppdrag att genom denna förnedring så gå i döden för oss alla. Jag får inte stanna för länge för detta, men jag vill alltså betona att det står inte i fortsättningen här att folk ska undres, utan ska bli bestänkta, renade. Och folkeslag, det är det som är det förvånansvärda också, det är gojim. Alltså fiender till Gud ska bli renade. Det var ju oerhört, men om man rena av överste prästerna och det skriftlärda och andra fromma och fina människor, det vore väl rimligt. De borde väl få lite extra rening. Men fienderna, de där svåra syndarna, de där avgudadyrkarna, det vill säga du och jag, norrmän och svenskar, ja, alla Adams barn är upproriska alltifrån syndafallet mot Gud. Det finns alltså väldigt mycket i den här inledningen. Jag gjorde med fingret här då, så det här var lillfingret nu. Vad ska nu komma? Nu går vi till ringfingret, alltså till 53, 1 till och med 3. Ja, det här är så oerhört, så Jesaja tar det en gång till, hur han ska bli förnedrad. För det går ju inte in i våra tjockskallar att det kan vara på det viset att en frälsare ska bli så krossad, förnedrad. Det är ju nog fruktansvärt. Tänk om man skulle prata illa om eran kung och eran drottning. Då skulle det bli fart på er. Men det här är ju konungarnas konung och herrarnas herre som man så förnedrar. Och då säger, kommer vi då till Jesaja 53:3. Vem tror vår predikan? För vem är Herrens arm uppenbar? Med Herrens arm menar då Herrens handlande, Herrens ingripande till dom och till frälsning. Ja, det är inte uppenbart för många, men vi kan konstatera med glädje att det var en gammal man för vilken Herrens arm var uppenbar. Och då var frälsaren bara ett barn. Och Simeon tar honom. Det här är frälsningen. Det här är Israels tröst. Han hade fattat. Han hade förstått. Men de flesta förstod inte. Men Simeon sa, mina ögon har sett din frälsning som du har berättat skådas av alla folk. Se, denne är satt till fall och upprättelse för många i Israel och till ett tecken som blir motsagt. Tecken, det är samma sak som under. Han är undret som blir motsagt än idag av det allra, allra, allra flesta. Enligt mänsklig visdom så svarar inte Messias yttre framträdande mot hans höga väsen. Han, den trefalt höga och konungslige översteprästen som bringar försoning för alla folk, då borde han väl framträda översteprästerlig glans och prakt. Men vad säger Jesaja? Som redan sett den kommande Messias och hans frälsning. Jesaja börjar ju sin bok med att säga, det här har jag sett. Han har sett en video av Golgata. Han har sett en video av förnedringen. Han har sett och hört vad som händer. Därför använder han förfluten tid. När han beskriver det, han har ju sett det redan. Han har hört det redan. Och vad har han sett och hört? Han berättar, han växte upp inför honom som en späd planta. Som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken yttre skönhet eller majestät. När vi såg honom var det inte en syn så att vi gladdes åt honom. Så det kommer en gång till. Tyckte det var vämjeligt att ens höge kungen och överste prästen skulle vara så förnedrat. Varken yttre skönhet eller majestät, säger han här. Och vi pratade redan igår om det skottet som skjuter upp ur torr jord och ur Isaks rot. Det är en sån där liten gren som man knipsar av bort. Det kan inte bli någonting av honom. Och det kommer ju sen genom våld och dom blev han bortskuren. Precis som en kvist, va? Bortknipsad. Står det ordagrant så på hebreiska. Vi brukar översätta med blev han borttagen. De flesta kände inte igen frälsaren. Fast hade vi läst ordentligt Jesaja, som Simon tydligen hade gjort, så borde vi ha känt igen honom. Han var ju precis så som det var, som Jesaja hade sett att han var. De flesta kände inte igen honom. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Föraktad var han och övergiven av människor, en smärtornas man, förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för. Titta bort så där, står inte ut med en så se på honom, så föraktad var han. Att vi höll honom för ingenting, så avslutas ringfingret. Och nu kommer vi till långfingret, verserna 4 till och med 6. Nu är det sent, nu bränns det. Nu är det själva hjärtpunkten. Vi har alltså här hört om hans förnedring och hans lidande. Och då kommer 4 till och med 6. Messias lider och dör i syndareställe. Det är obegripligt hur en del säger att det där är ett Luthers påhitt. Att själva frälsningen, det är Messias ställföreträdande lidande. Ställföreträdande gottgörelse. Det är lärda teologer som skriver böcker om frälsningen och rättfärdiggörelsen och säger, ja men det där med den ställföreträdande gottgörelsen, det är bara ett Luthers påhitt. Det är vad Jesaja säger så otroligt tydligt. Och här nu själva hjärtpunkten 4 till och med 6, själva höjdpunkten i Jesajas Messias förkunnelse. Den inleds med ett hebreiskt ord som heter aken. Och vad betyder det? Jo, det betyder, nu ska ni få höra sanningen. Så här ligger det till. Aken. Det har att göra med, det här är verkligen den rätta förklaringen. Den rätta sanningen. Och vad är då den? Våra sjukdomar var det han som bar. Här står nämligen han två gånger. Det var han som bar dem, för att få det betonat. Var det han som bar, för att få kontrasten till, men vi då? Våra plågor, det låg som en tung börda på honom, om man ska översätta riktigt ordagrant. Men vi, det är också upprepat två gånger. Men vi höll honom för straffad, slagen och pinad av Gud. Vi fattade inte riktigt hur det här förhöll sig. Han och vi är här särskilt betonat, och nu ska jag inte säga för mycket om det, för det tar för lång tid. Men vad ska vi säga om våra sjukdomar? Det finns ju en del som tolkar det här ytligt och jag tänker, ja då, det är ju det här, man har ju olika sjukdomar och de tog ju hand på sig. Men det är mer än så. För ni kan ju undra varför en del översättningar har vårt lidande och en del har våra krankheter eller våra sjukdomar. Och det beror på det att om man översätter det står ordagrant våra sjukdomar, så tänker många väldigt ytligt på sjukdomar som vi har och förstår inte att med sjukdom menas den stora sjukdomen, nämligen syndafördärvet. Syndafördärvet är den stora sjukdomen som är orsak till allt annat. Fanns inte synden så fanns ingen prostata. Så fanns inte någon struma. Så fanns ingen cancer. Så fanns inga sjukdomar överhuvudtaget. Så man måste då förklara, förstå vad som ligger i ordet sjukdomar. Det är hela mänsklighetens syndafördärv och syndafördärvets följder. Det låg som en tung börda på honom. Verbet saval betyder bära en tung börda. Och sen är det som vi sa redan igår, det ständiga kontraster när Jesaja undervisar. Och här kommer nu en skarp kontrast till detta faktum, för sen följer det då med betoning. Men vi, ja vi då? Ja, vi hjälpte ju till och stöttade upp lite. Tvärtom, vi gjorde bördan ännu tyngre. Vår synd måste bäras av en oskyldig ställföreträdare för att skaffas bort och försonas. Det här hade Mose undervisat i kapitel efter kapitel när han visade hur en rad felfria offerdjur skulle offras ställföreträdande för syndaren. Det är så många offerdjur som ska offras, så mycket offer om och om igen, så många tröttnar att läsa i Moseböckerna för det är så mycket blodiga offer. Det borde ju hamra in i oss genom denna upprepning hur ställföreträdande försoningen går till. En ställföreträdare träder in och det får inte vara vilket djur som helst, utan då måste det, för att vara en rätt förebild för Messias, så måste det vara ett felfritt djur. Man fick inte tänka så här, ja, här har jag ju en halt kalv och här har jag ett skadat lamm, har inte så stor nytta av det så jag tar det och offrar det. Det går inte. Utan det skulle vara det finaste, perfekta, utan brist, det djur som man då offrar. Annars kunde det inte förebilda Messias. Och så står det då i själva centrum, han var genomborrad för våra överträdelsers skull, sönderslagen för våra missgärningars skull. Har ni sett den där videon eller filmen om The Passion of Christ, där det skildras väldigt blodigt och realistiskt hur man slår Kristus sönder och samman? Man vet precis hur de här piskorna såg ut, som man gissar med. Det var sådana här vassa benbitar. Så när man slog det gick det rakt igenom huden och in mot benen och travassade sönder ryggen mer och mer och mer. Det var något fruktansvärd, krossande och förnedrande av en människa. Han blev sönderslagen för våra missgärningars skull. Straffet för att vi skulle få frid var lagt på honom, och genom hans sår har vi blivit botade, eller har vi blivit helade. Det har skett. Man borde inte översätta så blir vi helade, översätter en del. Då bryter man lite mot hur texten är uppbyggd, utan möjligtvis så är vi helade, skulle man kunna översätta, eller har vi blivit helade. Nu är det märkligt att här skriver Jesaja, som ändå är en trogen, sann profet och ett lydigt redskap för Herrens uppenbarelse. Han säger våra överträdelser, våra missgärningar. Det har ni ju lagt märke till. Varför? Jo, han vet, denne gode, fromme profet, att också han är en syndare som Messias led och dog för. Han inkluderar sig i syndarnas skara, med rätta. hur from och god profet och tjänare han är, så var också han en syndare. Det var också mina överträdelser, våra överträdelser, våra missgärningar. En sak till, ordet överträdelser, det kommer av det hebreiska ordet persa. Och persa betyder att revoltera mot Gud, göra uppror mot Gud. Och här står det pluraliskt och betyder genom våra revolter om och om igen. Räcker det inte att vi har gjort så, något så illa så vi har gjort en revolt, uppror mot Gud en gång eller kanske två gånger. Nej, vad vi gör uppror om och om och om igen. Därför står detta ord för uppror i pluralis. Och nästa ord, missgärning. Det är på hebreiska avon. Det står också pluralis. Och det är ett ord som betyder krokigt handlande. Och det som blir följden av krokigt handlande, nämligen skuld, skulder. Och det är pluralis. Det är om och om igen handlar vi krokigt och drar med oss skuld på skuld på skuld. Genom hans sår har vi blivit helade. En fullkomlig försoning har ägt rum. Det erbjuds inte oss en försoning som kan bli en verklighet. Kommer ni ihåg när vi pratade mycket om rättfärdiggörelsen här för många år sedan? Där det i norska, en del norska fromma framställningar står att det är ingen verklighet, en möjlighet som kan bli en verklighet. Och det kritiserade vi. Nej, det är en verklighet. Vi har blivit helade och det erbjudes oss. Jag noterade med glädje när Ingvar här citerade lite grann ur Galaterbrevskommentaren och så nämnde han Galaterbrevet 3:27. Där det står, alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Det tycker jag faktiskt är en bättre översättning än att säga alla dere som är döpt till Kristus har klädd dere i Kristus. Då är det jag som har klätt på mig Kristus. Har klädd dere i Kristus. Men vi har blivit iklädda Kristus. Han har tagit på oss finkläderna som vi talade om förut. Istället för våra solkade, menstrueringsblodiga, fläckiga, egna kläder. Luther säger nu om det här, den som skulle ha frid får straff. Medan den som skulle ha straff får frid. Frid. Mycket ut har vi fått. Det här kallar Luther för det saliga bytet. Vilket byte? Han tog vårt och vi fick hans. Vilken godhet. Och hur svarar vi på denna godhet? Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Vi gick alla vilse som får. Var och en, varenda en av oss gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Utan undantag så är vi av naturen andligt blinda, hjälplösa. Och vi går då vilse av naturen, av vår gamla natur. Kommer vi till ringfingret. Hur blir det nu då? Fjärde stycket. Nu har vi alltså talat om själva hjärtpunkten. Nu kommer på andra sidan av det och då är det verserna 7-9. Börjar de bli trötta nu? Hinner vi igenom Jesaja 53? Messias tålamod när han oskyldigt misshandlas, döms och dödas handlar nu denna fjärde del 53:7-9 om. Han blev misshandlad men han led tåligt och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till slakt och lik ett får som är tyst inför dem som klipper det så öppnade han inte sin mun. Och vi vet hur detta gick i fullbordan med Jesus. Svarar du inte? Vet du inte vem som har makten? Sa man till honom när Jesus steg. Han lider tåligt, han lider frivilligt. Petrus skriver som kommentar till Jesaja: när han blev hånad svarade han inte med hån. När han fick lida svarade han inte med hot, utan han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Liket lamm, det syftar ju på det felfria årsgamla lammet av hankön, taget från fåren eller getterna. Påskalammet vars blod blev folkets räddning. Sambandet mellan Messias och påskalammet, det kommenterar Petrus så här: ni blev friköpta med Kristi dyrbara blod, som med blodet av ett lamm utan fel och brist. Och nu kommer vi till en vers igen som man har tolkat olika. Det är vers 8. Det finns vitt skilda översättningar. I min kommentar så har jag en lång lista här på olika översättningar, hur de översätter den här versen. Och det är två ord som man framförallt tänker olika. Det ena är ordet dor på hebreiska, som betyder generation eller det egna folket. Och det har man gett olika översättningar. Och så är det substantivet och verbet siach, som betyder egentligen beklaga, bry sig om. Beklaga. Jag går inte igenom hela problematiken här, utan ger er en översättning som blir så här: genom våld och dom togs han bort. Och så kommer det som en framförställd sats och så: och hans släkte, det vill säga hans eget folk. Vem brydde sig om att han blev avskuren från det levandes land? På grund av mitt folks avfällighet drabbade straffet honom. För man tänker, ja, men hans eget folk då? Ja, vi vet ju vad som hände. Bort med honom, korsfäst honom. Ja, men tänkte man inte på, vad innebär detta? Struntar man i att han blir dödad? Vem brydde sig att han blev avskuren från det levandes land? Det var på grund av mitt folks avfällighet som straffet drabbade honom. Och vi läser ju i Nya testamentet, hans eget folk, hans egna tog inte emot honom. Utan besinning ropade de: bort med honom, korsfäst honom. Varför blev då Messias dömd till döden? Ja, sista meningen i vers 8 ger svaret. På grund av mitt folks avfällighet drabbade straffet honom. Så vers 8 handlar om Messias död. Och vers 9 om hans begravning. Vers 8 handlar om Messias död och vers 9 om hans begravning. Och som en brottsling fick Messias stöd. Och som en brottsling avsåg man att begrava honom bland andra brottslingar. Man ville ge honom en grav bland brottslingar. Och sen står det nästan lite kryptiskt: men hos en rik var han vid sin död, eftersom han ingen orätt gjort och inget svek fanns i hans mun. Vers 9 bildar övergången mellan Messias förnedring och hans upphöjelse. Inledningen av versen anknyter till hans förnedring. Versens fortsättning pekar fram mot hans upphöjelse. Eftersom han var helt utan synd och svek och fullkomligt fullbordat sitt återlösningsverk, hörde han inte hemma bland brottslingar. Han avrättas som en brottsling. Och man tänkte att han skulle få en brottslingsgrav. Men visst är det märkligt, det fick han inte. Tänk de här, höll jag på att säga, elakingarna som satt i stora rådet. Ett gäng på 70 stycken. Märkligt nog så hade evangeliet rört vid ett pars hjärtan. Den ene hette Nikodemus. Det tog sin tid, han kom smygande en natt. Men han upptäckte vad det var frågan om. och sen hans kompis Josef från Arimatea. Och han var rik och hade en fin grav. Och de går till Pilatus och frågar om de får ta Jesu kropp och lägga den. Ja, märkligt va? Det blev så. Han skulle ju slängas bland de där andra kropparna. Det är bara brottslingar utan någon noggrann begravning hamnade. Men han hamnar i den där rike mannen Arimateas grav. Märkligt. Varför nämns det här överhuvudtaget i evangelien? Det kan man ju undra över. Men jag tror att det beror på Jesaja. Man har sett ett samband där. Varför skulle man annars nämna just det? Att han var rik. Man kunde väl bara säga Josef av Arimatea. Tog hand om honom och begravde honom. Man betonar han var rik. Det finns ett samband där tror jag. Så Gud styrde det så att hans fullkomlige tjänare fick en ärofull begravning. Men många tycker det är så konstigt där. Hos en rik kom man sen. Så man ändrar det. Och vad ska man ändra det till då? Ja, för att få det. Han var ju en brottsling. Så ändrar man det till att han kom vid en rik blid och bland ogärningsmän fick han vila. Massa översättningar som har det så. Jag ska titta hur det är i eran. Jag ska inte säga något negativt om den. Det kanske är rätt här. De har i alla fall väldigt bra. De har kvar i alla fall här hos en rik. Men väldigt många översättningar ändrar det här till ogärningsmän. 1930 års norska översättning har det också helt korrekt. Jag måste ju läsa det för jag blir så glad när man får en korrekt översättning även i Norge. Och redan 1930, där står det: det gav ham hans grav bland ogudelige, men hos en rik var han i sin död. Och så har de nästa ord översatt korrekt: fordi. Väldigt många ändrade där annorlunda, men rätt översättning är just: fordi han ingen orätt hade gjort och det icke var svik i hans mun. Helt korrekt. Nu är vi till sista, vad blir det nu då? Blir det tummen? Eller lillfingret, den sista femtedelen? Och nu blir alla så glada, för nu är nästan det här tråkiga föredraget slut. Det är alltså 53, 10 till och med 12. Den återlösning som Jesaja sett redan som en video, kan man säga. Sett Messias genomföra genom sitt oskyldiga lidande och sin offerdöd. Det var helt enligt Herrens plan och vilja. Det betonas här nu i vers 10. Det var Herrens vilja att slå honom, att låta honom lida. När han själv blev ett skuldoffer, kan också översätta, när han, alltså Gud, gjorde honom till ett skuldoffer, så skulle han få se avkomma och förlänga dagar. Det vill säga, det gick inte att göra slut på hans dagar. Stoppa det. Utan han lever för evigt. Och Herrens vilja skulle ha framgång genom hans hand, genom hans gärning. Utmärkande för skuldoffret, det omtalas 26 gånger i tredje Mosebok. Det är att det är frågan om betalning. Han är betalningen för all vår skuld, all vår synd. Och det krävs ett felfritt offer till ett värde som räcker och täcker hela skulden. Det är inte bara fråga om en persons syndaskuld, utan alla människors. Han vann en evig betalning, en evig återlösning. En har dött för alla i alla ställe, och därför har alla dött. Han har köpt människor av alla stammar och språk och folk och folkslag, läser vi i Johannes uppenbarelse. Angående Messias offer så betonas i Nya testamentet både att Gud gjorde Messias till synd för oss, andra kor 5, och att människosonen gav sitt liv till lösen för många, Matteus 20. Han förblir inte i dödens våld. Efter fullbordad offerdöd så får han liv igen. Döden hade ingen rätt till den rättfärdige. Han skulle få se avkomma och leva länge. Den förlängning av dagar som det är frågan om, det är ett speciellt uttryck på hebreiska som betyder förlänga dagar. Det är frågan om att döden kan inte sätta en gräns för honom. Det är fråga om att få liv igen, ett liv eller dagar som ingen död kan avkorta. Och få se avkomma för ju våra tankar till Guds löfte till fäderna om talrik avkomma. Redan till Abraham kommer nu, du ska få en talrik avkomma. Lika oräknelig som himlens härskara är och lika omättbar som sanden är i havet, lika talrik ska jag låta min tjänare Davids avkomma bli, skriver profeten Jeremia. Messias offerdöd är en död till liv och riklig frukt. Och därefter såg jag, läser vi i Uppenbarelseboken, och se en stor skara som ingen kunde räkna av alla folk och stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och inför lammet. Och så allra sist, först vers 11. För sin själs möda skull får han se detta och blir tillfreds. Genom sin kunskap förklarar den rättfärdige min tjänare de många rättfärdiga. Och deras skulder är det han som bär. Det var vers 11. Men vad menas med detta genom sin kunskap? Jo, ordet att känna, att ha kännedom eller kunskap, det används i Bibeln om intim gemenskap. Det känner ni ju igen när det står att han kände sin hustru och hon blev havande och födde en son. Det var det ju inte det. Han visste god dag, jag vet vad du heter. Utan de hade intim gemenskap. Och här är det alltså frågan om den nära gemenskap som Messias, Guds son, har med sin fader. Jag och fadern är ett. Fullkomlig intim gemenskap. Och genom denna syndfria gemenskap förklarar han oss rättfärdiga. Det finns en annan möjlighet att tolka genom sin gemenskap så att man översätter genom kunskap om honom. Och då skulle det alltså mer syfta på genom att vi tror på honom, alltså den subjektiva rättfärdiggörelsen. Medan om det betyder genom sin kunskap så är det ju vad Messias är och har gjort. Och där är frågan om den så kallade objektiva rättfärdiggörelsen. Jag för min del är övertygad om att det handlar om Messias gemenskap med fadern. För hela Jesaja 53, det är bara vad Messias gör. Och när det talas om vad vi gör, då är det bara negativt hela tiden. Så det mest naturliga är då genom sin fullkomliga syndfria gemenskap med Herren. Så förklarar han den rättfärdige, förklarar han som är den rättfärdige min tjänare. Han förklarar de många rättfärdiga och deras skulder är det han som bär. Och så kommer sista versen, vers 12. Därför ska jag ge honom det många till arvedel och det starka ska han få som byte. Eftersom han utgav sitt liv i döden och lät sig räknas bland brottslingar. Han var den som bar det många synd och trädde in i brottslingarnas ställe. Så slutar det. Och trädde in i brottslingarnas ställe. Vi har sagt att Jesaja är kontrasternas mästare. Och här har vi hela tiden i Jesaja 53 kontraster mellan han och vi. Han var föraktad och övergivna människor. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Straffet för att vi skulle få frid var lagt på honom. Han hade ingen orätt gjort. Vi gick alla vilse som får. Vi höll honom för ingenting. Våra sjukdomar var det han som bar. Våra plågor, det låg som en tung börda på honom. Mina vänner, jag skulle också tala om den andra biten, 54, men det hinner jag inte med. För det står här i programmet Bibeltime och den är slut nu. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat.